Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En annan grej som naturligtvis, det minns ju du, det är ju när media avslöjar att vara alkoholist.
Ja.
Hur var det?
Ja, alltså det kom ju inte till mig förrän jag var inne på behandling. Nej. Och satt i behandling.
Alltså du kunde inte erkänna det?
Nej. Det är ju det som är det jättesvåra. Men ja. Jag hade ju haft en accelererande alkoholkonsumtion under många år. Och det är ganska vanligt att det ser ut så. Och jag skötte ju mina uppdrag och det, menar, allt möjligt. Sådär. Men det accelererade och till slut så gick det ju inte att kontrollera. Nej. Och jag drack för mycket vid fel tillfällen och då blev det ju skandaler och sådär. Den svåra processen är ju att ta till sig det här själv.
Ja.
Att liksom jag är alkoholist och det, för mig var det också svårt för att min pappa var ju alkoholist.
Ja,
han dog.
Jag läste det här.
Alldeles för tidigt i alkoholism och då hade jag ju såklart för mig att det skulle ju inte jag göra. Och alltså jag borde ju, klok som jag är, så borde jag ha sagt okej. Okay. Det här är väldigt ärftligt. Mm. Det här går, hans pappa var också alkoholist och dog en för tidig död. Och många av hans syskon...
Är det ärftligt?
Jajamän,
jag menar socialt, inte biologiskt? Eller...
Genetiskt? Ja, det är det finns jättemycket genetik i alla såna här beroende sjukdomar.
Ja.
Men när jag väl kom in i en behandling där på Nämndemansgården, Så sitter man ju där i ring liksom, och så säger man hej, jag heter, och så säger man vad man heter, jag är alkoholist eller jag är narkoman eller vad nu man är. Och första gången jag satt där, så, alla visste ju vem jag var dessutom, det är ju anonymitet, men det gick ju inte för mig.
Nej.
Och så sa jag hej, jag heter Gudrun, jag har lite problem med spriten. Och så gick det vidare. Så, hej, säger
jag. Men alla hade väl det som var med där då? Eller?
Ja. Och så andra dagen så kryssade jag väl fram något annat. Jag heter Gudrun och dricker nog för mycket. Och så där. Det tog mig 3 dagar så innan jag kunde säga hej, jag heter Gudrun och jag är alkoholist.
Efter det har du inte druckit alls då, eller?
Jo, jag tog ett återfall.
Du har haft ett återfall?
Ja.
Rejält alltså, där du...
Ja, det varade inte så länge, men och det är ju också enligt facit. Det är ju väldigt många som gör det.
Men kan du ta ett glas vin?
Nej, jag tar ingenting, inte, och jag, det är mycket möjligt att jag skulle kunna göra det. Men jag kände så här, varför ska jag utsätta mig för det? Vad är det som är så oerhört lockande i det där vinglaset som gör att jag skulle överhuvudtaget utsätta mig för risken att jag skulle vilja ha ett till eller kanske ett till? Det här har ju blivit en väldigt stor del i min identitet, att jag dricker inte.
Jag fick för mig att du kommer från en högre samhällsställning, mm, så att säga. Ja, och det har att göra med din position, men, ja, också hur du pratar. Och
ja,
så,
det är intressant det där, för att det är ju flera som har trott det, vad jag har förstått. Och, ja, när jag berättar att när jag kommer från en genuin arbetarklass, ja, underklass skulle jag säga, som, ja, pappa, mm, med sin alkoholism var ju väldigt, ja, illa sen.
Ja.
Barnen som jag lekte med där på Kråkudden hette det, de var ju... De tyckte ju att han var rena avskummet. Ja, kom ni hem med honom i skottkärra. Här kommer din sup ut till pappa. Du vet, det var väldigt brutalt. Mm. Särskilt bland barn.
Mm.
Och också att vi inte hade några pengar. Det var... De som bodde rakt över gatan hade mera och fick komma lite avlagda kläder till mamma och sådär. Mm. Det var tuffa tag.
Mm. Alltså, det var det senaste jag hörde om dig. Jag tror du var med i Studio 1 eller någonting sånt. Och då får du ju naturligtvis en fråga som är given. En förhandling på det sättet som du vill ha mellan Ukraina och Ryssland. Det innebär ju en acceptans av vad Ryssland har gjort. Alltså, om man inte istället säger vi står på Ukrainas sida till 100%.
Mm.
För Ryssland har invaderat ett land. Förstår du?
Ja.
Och där tyckte jag inte att du hade bra svar.
Nej.
När jag lyssnade på dig.
Det går ju liksom inte att vinna ett krig militärt. Det går ju inte att vinna på slagfältet. Utan det
är klart
slutar
det gör.
Ju alltid.
Nej, men så andra världskriget slutade ju med det.
Ja, det är väl det enda undantaget. Om du tittar på modernare krig så har det ju inte sett ut så. Utan det håller på i åratal, åratal, åratal. Jag tycker det är otroligt osiviliserat överhuvudtaget att tänka sig att lösa konflikter med våld. Oavsett på vilken nivå de är.
Men då tänker ju jag så här, bara, som har en annan uppfattning om det här. Det är ju att... Om det är ungefär som någon skulle komma och invadera här, så tycker jag vi ska försvara oss. Och det är ju det man har gjort i Ukraina. Och ju mer de kan försvara sig, desto bättre är det. Det är så jag ser det. Men,
Ja, nej, men jag ser det inte så. Alltså, det finns ju en lång historia innan.
Så utan, de ska inte försvara sig?
Den här frågan får vi gå tillbaka ända till murens fall.
Mm.
Och vad som då sades. Och vad som utlovades att NATO inte skulle gå framåt och allt möjligt. Och sen har det varit avtal och sen har det varit folkomröstningar och sen har det varit Minsk 1 och Minsk 2. Och en massa löften som har brutits hit och dit. Och det är ju otroligt beklagligt att det inte har funnits tillräckligt många som tillräckligt mycket har velat en förhandlingslösning innan. Kriget bröt ut. Det har ju varit en process som har pågått där också väst har varit inblandade. Men nu pågår det här kriget. Jag kan inte tänka mig någonting mer konstruktivt än att man säger sluta, eldupphör, vapenvila. Och sen får man ju tillsätta en grupp som jobbar med förhandling och hur det ska kunna se ut. Men det är så, jag tycker det är rent osmakligt alltså att vi kan sitta här långt ifrån liklukten och tala om att nej, det är att förhandla vore att gå Putin till mötes. Mm. Det är inte moget, man måste ha ett bättre förhandlingsläge och så vidare. Hundratusentals människor dör.
Ja, det här är ju så, alltså det här är ju de tuffaste tider jag har varit med om i alla fall. Och, för nu är det väldigt nära igen.
Ja, jag är av den uppfattningen. Det finns inget värre än våldet.
Nej.
Man ska förstå att ständigt lösa konflikter. För de kommer alltid att uppstå på annat sätt än genom att slåss. Det är ju det vi förespråkar i det civila samhället. Att vi ska lösa konflikter på annat sätt än att slåss. Och den kunskapen och den medvetenheten utifrån vad vi vet om vad det orsakar för oerhört lidande. I generationer har vi krigstrauman. Samtidigt som vi vet att det är otroligt starka ekonomiska intressen som ligger bakom detta med att ösa på med mera vapen.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.